Det är onsdagen den 30 mars och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Sandström. Vi poddar fortfarande i skuggan av Rysslands bestialiska krig i Ukraina. Och idag är det därför dags för ännu ett försvars- och säkerhetspolitiskt ämne, psykologiskt försvar denna gång. Vi har ju sedan den 1 januari i år en myndighet just för sånt. Myndigheten för psykologiskt försvar som har i uppdrag att, och jag citerar officiella källor här, leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. Dels lämna stöd till sån verksamhet. Myndigheten ska också bidra direkt till att stärka befolkningens motståndskraft när det gäller det psykologiska försvaret. Så vad är psykologiskt försvar? Varför behöver vi det? Behöver vi mer av det nu när kriget återigen rasar i Europa? Hur jobbar man med det? Hur gör man för att, så som myndigheten har i uppdrag att göra, stärka befolkningens motståndskraft? Det här ska vi försöka reda ut så gott man nu kan på den begränsade tid vi har med två i ämnet insatta personer. Magnus Hjort, avdelningschef vid nyssnämnda myndigheten för psykologiskt försvar. Hej Magnus.
Hej Jesper.
Och Ola Svenonius, försteforskare vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, som i förra veckan utkom med rapporten Varning, desinformation, allmänhetens syn på psykologiskt försvar. Hej Ola.
Hej.
Trevligt att ha er här båda två. Vi går väl i sedvanlig ordning rakt på de stora och svåra frågorna. Ola, om jag börjar hos dig med en alldeles lagom bred och öppen fråga. Hur förklarar man för den som inte är insatt i ämnet? Vad är psykologiskt försvar för något och varför behöver vi det?
Det är inte en helt lätt fråga. Som sagt, det definieras inte riktigt i våra förarbeten till den här lagen och så. Men från mitt perspektiv så säger jag brukar säga att det här är liksom den i grunden samhällsbevarande verksamhet som skyddar människor och samhällets institutioner från att bli manipulerade och på så sätt bli liksom att samhället blir sin egen fiende. Liksom i kort och gott kanske skydd mot illasinnad propaganda och subversion kanske man skulle kunna säga.
Skydd mot att vi börjar lita på dem som vill vårt samhälle illa eller vad är det?
Ja, alltså det handlar väl om att se till att det finns strukturer i samhället som i det fall att människor, andra aktörer, främmande makt, vem det nu må vara, liksom, försöker använda den fria åsiktsbildning som vi har i det demokratiska samhället mot sig själv. Att se till att det liksom inte går så himla lätt, ska man väl säga. Men det är ju en väldigt politisk fråga. Alltså, psykologiskt försvar är ju aldrig en neutral eller objektiv verksamhet. Utan det är ju samhällets sätt att skydda sig själv. Och samhället har ju vissa värderingar som står för.
Vad säger du Magnus? Var det där en heltäckande introduktion till ämnet psykologiskt försvar? Eller har du något att tillägga?
Nej, men jag instämmer i väldigt mycket av det som Ola säger. Han är inne på helt rätt spår tycker jag. Och vi har väl inga olika uppfattningar där tror jag egentligen. Vi brukar beskriva det som att det är samhällets gemensamma, det samlade förmåga att stå emot otillbörlig informationspåverkan, disinformation, annan vilseledande information som riktas mot Sverige. Och att det här syftet är att vi ska ha ett demokratiförsvar, ett försvar för vårt oberoende, för vår fria åsiktsbildning, våra friheter helt enkelt. Och genom det här så får vi en samlad motståndskraft mot desinformation, propaganda, psykologisk krigföring som ska förhindra eller försvåra för en angripare att kunna påverka vårt beslutsfattande, vår opinion, våra uppfattningar eller våra beteenden. Och vi finns ju för att det finns krafter, främmande makt eller motsvarande yttre hot som vill oss ont, vill påverka hur vi fattar beslut eller inskränka vårt självbestämmande, vårt suveräna beslutsfattande. Och därför så har statsmakterna eller regeringen beslutat att inrätta den här myndigheten. Begreppet är ju gammalt. Det kommer in i Sverige på 20-30-talet men har en annan betydelse då, kan man säga. Det är på 1940-talet som det blir förknippat med det här säkerhetspolitiska hotet. Och det lanseras 1941 under rubriken psykologiskt försvar är lika viktigt som flygplan när det gäller att försvara Sverige, så att säga. Och sen får vi de första myndigheterna. 1954 inrättas den första myndigheten. Men även då så är det svårt att förklara det begreppet som är lite lurigt. Det var säkert trendigt och hippt en gång på 50-talet när det idén kläcktes om att vi ska kalla den här verksamheten psykologiskt försvar. Det var ju då som ett sätt om ena sidan finns psykologisk krigföring så måste det kunna finnas psykologiskt försvar också. Och när vi skulle inrätta myndigheten och ta fram underlag så fann vi faktiskt inget bättre begrepp än att återanvända det här som då också regeringen hade använt i olika dokument under senare år också.
Ja, nej, jag skulle just säga det, att om det var ett lite lurigt begrepp, finns det då något bättre begrepp? Men då fanns det tydligen inte det. Mycket av det vi har pratat om i våra poddar om kriget i Ukraina har ju varit just betydelsen i liksom folkets motståndsvilja och en vilja att faktiskt ägna sig åt att försvara det som, ja, som nu utgör det mest grundläggande i ett visst land. Och det, man kan väl säga att psykologiskt försvar på något sätt handlar om att upprätthålla den viljan och skydda mot dem som vill undergräva den viljan, eller är det?
Absolut. Det handlar väldigt mycket om att värna vår motståndskraft. Och då handlar det ju en hel del om att man tänker sig att en fiende vill undergräva vår försvarsvilja, vår vilja att försvara vår frihet och våra demokratiska värderingar, vårt demokratiska system helt enkelt, genom att påverka oss att tro att vi inte kan försvara oss eller att det inte är värt att försvara oss. Och då är psykologiskt försvar en sån förmåga, en försvarsförmåga som syftar till att upprätthålla vår motståndskraft. Vår förmåga att se igenom, så att säga, en motståndare, en auktoritär regims försök att undergräva vår motståndskraft.
Mm-hmm. Om vi då är hyfsat på det klara med vad psykologiskt försvar är för någonting, hur arbetar ni på Myndigheten för psykologiskt försvar? Hur tar sig ert uppdrag uttryck i praktiken?
Jag brukar säga att vi jobbar inom två huvudspår. Dels har vi det operativa som handlar om att identifiera, analysera och kunna lämna stöd i bemötandet av otillbörlig informationspåverkan eller annan vilseledande information. Det vill säga att vi följer, tittar på och lyssnar på hur då framförallt främmande makt arbetar med informationspåverkan riktad mot Sverige. Det är det operativa uppdraget. Sen har vi ett mer långsiktigt förmågehöjande uppdrag som då handlar om att bidra till att stärka befolkningens motståndskraft, som har nämnts här, om att sprida kunskap och bidra till, ja, både befolkningens och berörda aktörers beredskap. Och med berörda aktörer så kan vi mena egentligen hela samhället i väldigt bred mening. Det vill säga, det är befolkningen, det är civilsamhället, det är myndigheter på både statlig, lokal, regional nivå. Det kan vara företag också. Att vi har fria medier är till exempel en oerhört viktig faktor för att vi ska kunna upprätthålla ett psykologiskt försvar. Det är liksom nästan fundamentet att vi har en fri åsiktsbildning och en fri informationsspridning. Sen sprider vi finansierar ju forskning som kan bedrivas av Ola till exempel och andra kollegor till honom på FOI. Vi kommer att ha övningar, det har vi inte kommit igång med ännu, men vi genomför utbildningar. Vi utbildar personer vid myndigheter och vid andra, ska jag säga, ja, inom det som vi kallar för berörda aktörer, som det står i vår instruktion då. Vi har utbildningspaket för journalister som vill utbilda sig vidare inom informationspåverkan. Och vi har väldigt mycket föreläsningar. Vi har varit väldigt efterfrågade som föreläsare i nuläget. Så att vi försöker skapa medvetande om hur informationspåverkan ser ut och hur man kan genomskåda det och hur man kan så att säga agera om man som myndigheter eller liknande blir utsatt. Så vi jobbar på väldigt många olika plan.
Nu har ni ju bara hunnit existera som självständig myndighet i ett par månader, och ni väl menade att bygga vidare lite grann på det arbete som fanns inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men om man ska fråga liksom statusen, hur långt har ni kommit? Har Sverige ett robust psykologiskt försvar idag, eller finns det mycket kvar att göra?
Ja, det är en spännande och intressant men lite svår fråga. Sverige är på många sätt ett robust samhälle på det sättet att vi har en hög utbildningsnivå. Vi har en hög nivå på vår internetkunskap, om man säger. Vår media- och internetkunskap. Så vi har en hög förståelse för hur medier fungerar, hur internet fungerar, att man kan bli lurad och så vidare. Och jag skulle säga att medvetandegraden har ju höjts väldigt mycket sedan kriget i Ukraina började. Det är väldigt mycket fokus på desinformation, propaganda, falska videoklipp och liknande. Så att jag tror att väldigt många har nu fått uppmärksamhet för, eller kunnat uppmärksamma att sånt här pågår, och att vi ser sånt här dagligdags egentligen i våra sociala medier, försöka att påverka oss på olika sätt. Så att på det sättet så har vi ett robust psykologiskt försvar. Samtidigt så det är först när det prövas som vi ser hur det fungerar. Vi tror ju fortfarande att det behövs stärkas egentligen på alla områden, och det är där vi jobbar för att stärka det här.
Ola, om jag ställer samma fråga till dig. Hur mår det svenska psykologiska försvaret av idag?
Alltså det beror ju lite på, tycker jag. Jag håller naturligtvis med om det som Magnus säger. Det beror ju på vad målsättningen är med det psykologiska försvaret. Man kan ju tänka sig någon sorts extrem då. Att å ena sidan så har vi ett samhälle av människor som är helt fritt tänkande och bara tänker på sig själva och inte liksom agerar tillsammans och är helt opåverkbara egentligen. Och den andra extremen är ju liksom science fiction-filmernas svärmemedvetande, där människor liksom är ett kollektivt så här hive mind och bara följer liksom statens vilja eller någon ledars vilja. Och inget av det där är ju önskvärt liksom i vårt samhälle, utan vi vill ju vara någonstans däremellan. Så vill vi liksom att alla människor ska följa en officiell linje. Det vill vi i regel inte, eftersom det är precis det vi har pratat om. Men samtidigt så vill vi värna det demokratiska samtalet. Men samtidigt behöver vi ju att människor på något sätt står upp för de här värdena och inte låter sig manipuleras till någonting annat. Det här är ju liksom 10 000 kronors frågan, tänker jag. Jag tycker i Europa och till exempel så tittar man nog ganska mycket på Sverige nu, för vi har ju kommit relativt långt, som man säger också, att vi har en god utgångspunkt. Det finns mycket utbildning kring det här. Människor har någon sorts medfödd kunskap om, eller lite ganska säga, det kanske är på gott och ont, men en antipati mot det ryska. Man vet att det finns liksom intressen där. Men skrapar vi lite på den ytan sen i en krissituation, så kommer det vara jättesvårt att veta hur det här kommer att te sig i en skarpt läge i Sverige. Va? Det finns mycket mer subtila sätt att manipulera människor än att liksom säga att det finns inget krig som Lavrov håller på med. Va? Och den typen av propaganda kanske vi inte är så mothållare för. Men det finns ju andra sätt där man skulle börja liksom få det se ut som att nyhetsmedier säger någonting annat än vad de egentligen säger och så här, eller och liksom verkligen bedra folk, så är det ju väldigt svårt att skydda sig mot. Så där tror jag man kan inte säga ett enkelt svar, men det är ju en väldigt komplicerad fråga och en stor uppgift vi har framför oss.
Ja, och precis som du säger, alltså när det är liksom uppenbara lögner om sakförhållanden, det är ju kanske lätt att identifiera även för vilken lekman som helst. Men det har ju diskuterats mycket senaste dagarna, det här nyhetsankaret i Ryssland som sprang ut med en skylt där hon protesterade mot kriget, och alla började liksom heja på henne och var modigt att hon vågade göra så. Men nu så växte misstankar om att det i själva verket också var en påverkansoperation och ett sätt att få oss här i väst att vara liksom mildare och mer förstående i vårt agerande mot Ryssland och inte vara lika hårda i våra sanktioner och sådär. Så det är ju det finns väl mycket subtilt som pågår säkert.
Det där kom ju upp från början, på en gång. Jag vet inte, Magnus, om du har en annan åsikt, men det där så fick jag höra från början på en gång att det skulle vara liksom en bluff också. Det är svårt att uttala sig om vad som faktiskt är sant, men samtidigt vet vi att en välkänd taktik är att slänga ut massa olika liksom, trådar.
Ja, absolut. Det kan ibland handla om att få oss att tro att det går inte att avgöra vad som är sant överhuvudtaget. Att skapa förvirring helt enkelt. Och i de flesta fall så går det faktiskt att avgöra vad som är sant och inte sant i den här typen av... Även om det kan vara svårt, det kan ta tid, vi kan behöva analysera filmer och bilder och liknande, så går det i normalläget att skapa sig en uppfattning om vilken sida som är mest trovärdig.
Ja, hur gör man? Jag antar att det är sånt här ni utbildar folk i, men om man väldigt kort ska sammanfatta, hur gör man för att bättre navigera medvetna osanningar och identifiera vad som är vad?
Klassisk källkritik är alltid rätt, tycker jag. Att fundera över vad är det för påståenden som görs? Är de trovärdiga? Om de inte är sannolika trovärdiga, vem tjänar på att jag tror på ett visst sätt här? Vad är det för källa? Är det någon anonym som berättar någonting? Vem kan tjäna på det här och så vidare? Det går ju att göra omvänd bildgoogling om det är bilder som man får sig serverat. Det går att titta på vad olika medier skriver om en viss händelse om man får reda på en historia som har hänt om någon typ av... ofta är det då övergrepp som har begåtts i krig. Och det, tyvärr så begås det ju en hel del övergrepp i krig. Och jag tror man ska ha lite is i magen innan man börjar dela grejer som man råkar ut för helt enkelt. Därför att man vet inte riktigt i de här snabba flödena som vi är utsatta för vad som är sant och vad som inte är sant. Men sen är det ju så att i det här kriget så har Ukraina allt att vinna på att som den angripna parten på att framstå som sanna och trovärdiga hela tiden, därför att Ryssland har från redan före kriget intagit den positionen att vi ljuger om det här och det fortsätter vi med. Så därför har Ryssland egentligen ingen trovärdighet att förlora, men Ukraina har väldigt mycket att förlora på om det sprids falska uppgifter som har ukrainskt upphov.
Mm, det är så himla komplicerat just det, för nu Ukraina som arbetar ju också med liksom påverkan av det man säger. Alltså det finns saker som vi har sett liksom som är uppenbart falska där man försöker skapa den här sympatin, och det gör man ju liksom av strategiska skäl. Jag tänker på ett gammalt exempel som jag vet att Torsten Thurén hade i sin bok om källkritik. MSB gav ut som en rapport för några år sedan. Och där handlar det om efter befrielsen av Rumänien att man grävde upp ett antal massgravar som av med lik som Ceausescu skulle ha mördat. Och det visade sig senare att det var en massa journalister som var på plats och tog bilder och sådär. Men det visade sig senare att de där liken var ju liksom ditplacerade från bårhus. Men de hade liksom ärren kvar av obduktionerna på sig och sådär. Men alla som var där var ju så inställda på, alla journalister också var inställda på, det här är liksom, det här är massgravar. Och då rapporterade man om det. Och det var ju en som väldigt liksom tydlig, det var på något sätt en åsiktskorridor, men det var samtidigt också en väldigt medveten en manipulation för så att säga den goda sidan som egentligen var onödig. Och det visar ju på något sätt att man kan utöver den här källkritiska som är superviktigt, men att man kan försöka informera sig om vilka narrativ som olika sidor kan tänkas vilja driva. Och sen så försöka se lite så här, passar det här in då i det här narrativet? Eller finns det liksom någon skevhet där som man behöver ta hänsyn till? Och då kommer man komma tillsammans med det här självkritiska, då tror jag att det kan ge en ganska bra beredskap.
Det låter ju som kloka råd. Men om vi då ytterligare ska prata kopplat till kriget i Ukraina, och om jag fortsätter hos dig, Ola, först. Ser ni utifrån det som händer dels i Ukraina, och men kanske också kopplat till kriget, ryska påverkansoperationer i resten av Europa så där, ett behov av att utöka arbetet med psykologiskt försvar eller att inrikta det på något annat sätt än vad som var planerat innan kriget bröt ut?
Alltså, vi är väl kanske lite ovana att se det här väldigt skarpa läget, hur information används liksom i ett krig. Nu har vi ju alltså så nära, så att säga. Vi har ju haft under de senaste 10 åren mycket erfarenhet och förstått hur informationspåverkan går till och sådär, men jag tror att det är det finns en uppfattning som sprids eller sprider sig lite här och var nu, att liksom Ryssland förlorar informationskriget och sådär, och så kan det ju möjligtvis vara då i Europa att här har de inte så mycket att hämta, eller i Västeuropa, men i andra delar av världen, i södra Europa, i östra Europa, i Sydamerika, i Kina, där ser bilden helt annorlunda ut, tror jag. Så att det som vi måste hålla lite koll på är ju, tänk, inte bara hålla koll på vad är Ryssland, utan vad händer på de här andra delarna av världen, och kan liksom information bli ett vapen där borta som också kan vändas tillbaka mot oss. Jag tycker den här kampanjen som ni på Psykförsvarsmyndigheten liksom uppmärksammades på innan kriget bröt ut var ett exempel på en sån del, liksom, där det hände någonting helt annanstans som ändå slog tillbaka på Sverige.
Mm. Jag tror att du är inne på någonting helt riktigt där, Ola, att vi, när vi säger att Putin förlorar informationskriget, så tänker vi på Europa och i Sverige framförallt, där de inte har särskilt mycket att hämta. Vi går inte på det där. Men det är nog inte där man fokuserar sina ansträngningar heller. Sverige är inte en viktig måltavla i nuläget, utan vi får lite spridda skurar. Men däremot finns det andra länder, andra regioner där man är mer mottaglig för de här tongångarna. Ibland därför att man har en grundläggande anti-amerikansk hållning, och därmed blir man mer positiv till det ryska. Och ser att USA är ju ändå värre. USA är ju fienden som har ställt till det på alla möjliga ställen. Så att, finns det en motkraft till USA, så kan det vara bra. Och det kan komma att påverka oss på olika sätt, precis som Ola säger.
Ja, jag höll på att säga, sånt ser man väl även i Sverige. Folk som har kanske traditionellt haft en anti-amerikansk hållning, som har varit lite väl pigga på att ursäkta Putins agerande och skriva artiklar som till exempel att NATO är ett större hot än Putin och så vidare. Så att, det har vi väl även här. Det om rysk informationspåverkan, men vad säger du, Magnus, från er, från myndighetens sida? Ser ni något behov av att arbeta på ett annat sätt eller med annan inriktning än ni hade tänkt er innan det här kriget blev ett faktum?
Inte egentligen, men vi har ju knappt kommit igång med den liksom det breddade uppdrag som vi har jämfört med vad MSB hade. Vi har ett bredare uppdrag när det gäller att bygga psykologisk försvarsförmåga på bred front i befolkning och samhälle. Och här är det ju ett faktum att vi har blivit väldigt överhopade med arbete på grund av kriget, som har gjort att vi har fått öka våra ansträngningar när det gäller vår operativa verksamhet och ha ett större fokus där. Och vi är väldigt mycket mer efterfrågade nu som föreläsare och att genomföra utbildningar och liknande. Så att för oss gäller det ju att mäkta med de uppgifter vi redan har utifrån de resurser vi har. Så att vi får titta över hur vi kan arbeta effektivt utifrån våra resurser. Och sen får vi utvärdera det här arbetet naturligtvis.
Vi gillar ju att försöka vara konstruktiva och framåtsyftande här i podden, även i dystra tider. Så jag tänkte att vi skulle försöka vara det idag också, avslutningsvis. Därför att på eran Myndigheten för psykologiskt försvars hemsida så avslutas ju sammanfattningen av ert uppdrag med att konstatera att det psykologiska försvaret, det är inte bara en angelägenhet för myndigheten, utan det är något som vi bygger tillsammans. Myndigheter, kommuner, organisationer och inte minst enskilda medborgare. Och därför tänkte jag rikta det här som en fråga till er båda två, där ni kort får beskriva vad ni anser att de här olika aktörerna och vad vi som individer kan göra om vi vill bidra till ett starkare psykologiskt försvar. Om vi börjar med offentliga myndigheter, vad kan de göra på det här området? Magnus, vad säger du?
Det gäller ju att ha en beredskap för att även de kan bli utsatta för den här typen av informationspåverkan som då kan leda till att tilliten till myndigheter ifrågasätts. Det har vi ju sett i kampanjen som riktades mot socialtjänsterna, som ju då gjorde gällande att man inte liksom följde reglerna och liknande, utan riktade in sig mot särskilda etniska grupper, särskilda religiösa grupper och liknande. Det står ju split och minskar tilliten, så att göra ett bra arbete och så att säga ha en god beredskap för att man kan bli utsatt är en bra grund naturligtvis om man är en myndighet.
Ola, har du någonting du tycker är särskilt viktigt i myndigheters arbete med psykologiskt försvar?
Ja, det tycker jag. För jag tycker vi kan lära oss lite av den här första tiden med under coronapandemin också. När det var, man var liksom lite tagna på sängen så här, av någonting som man så här, som det har ju funnits planer för kriskommunikation och för pandemi och så här. Och samtidigt så när det väl hände så tog det ett bra tag innan det kom ut till exempel information på många olika språk. Så man förstår att det är liksom inte en homogen grupp människor som väntade ute på att läsa på krisinformation.se, utan det är en massa folk med massa olika språk och åsikter och kanaler. Och att det här liksom, att vi behöver ha konkreta planer på försöka i alla fall tänka lite bättre kring liksom scenarier och vad man faktiskt ska göra liksom. Och då kan man inte förbereda helt på en gång, men vi vet ju inte hur så att säga någonting kommer att se ut, men ändå liksom att försöka ha en beredskap på att snabbt komma ut. Och där tycker jag språkfrågan är en väldigt stor faktor, alltså det tror jag. Och responstiden på såna här saker, man behöver kunna svara snabbt på vissa saker, och då behöver man veta vilka saker ska vi svara på, vilka saker ska liksom vara föremål för att, alltså man kanske säger den går ut med lite mer bredare information, men vilka saker ska vi liksom gå på?
Och hur ska vi kommunicera dem kanske också? Vi kan inte förlita oss på att alla loggar in med bank-ID på en officiell myndighetssida och liksom lapar i sig.
Nej, nej. Utan snarare är det ju man utgår från att många grupper kanske är ovilliga. Liksom är det så hard to reach, så att säga. Och det är ju, det har ju varit 10 000 kronors frågan under pandemin också. Liksom. Hur når man människor? Men där har vi lärt oss lite, tycker jag.
Men exakt, hur når man människor? Hur kommunicerar man begripliga budskap? Och hur hanterar man eventuella fel som har begåtts på ett bra sätt, så att man inte bara liksom går ut i förnekelse, utan här gäller det att kommunicera bra budskap, korrekta budskap som är sanna helt enkelt, men gör det på ett sätt som når de målgrupper man har, och där får man ju ha en bredd, och då är språk väldigt viktigt, precis som Ola säger.
Om jag fortsätter hos dig, Ola, företag och civilsamhällesorganisationer, hur kan de bäst bidra till ett starkt psykologiskt försvar?
Ja, det här är verkligen inte mitt specialområde, men man kan säga så att i den här rapporten som jag kom ut med nu, där har vi testat lite olika sätt som man kan liksom bemöta information eller felaktig eller vilseledande information på. Och det kan ju vara en idé att man försöker titta på sådana sätt, olika sätt att liksom gå ut med rättelser eller sånt här. Vissa vill ju gå ut med bara en varning och säga så här är fel. Men det funkar ju oftast inte så bra, utan man kanske behöver förklara varför någonting är fel. Och så behöver man förstå att det är liksom att media ingår i en större ekologi liksom, av olika typer av information. Så man behöver ha liksom en kedja av källor där den ena kanske är lite mer långfattad. Och sen så kommer man kunna bygga på det för att sen skapa liksom ett lite mer övergripande narrativ som man kan rikta åt olika håll.
Men det där har jag också tänkt på, det här automatcensur av falska inlägg i sociala medier och sådär. Det kan väl hamna lite snett, för att om saker bara plockas bort och man säger att det här är fel, det ska ni inte lita på. Det, för vissa förstärker ju bara det, den här bilden av att ja, här sitter Big Tech och ska tala om för oss hur vi ska tänka och känna. Liksom. Och så, men man presenterar inget resonemang kring varför det är fel.
Ja, men det är den där som man kallar för, alltså, vad ska vi säga, backfire-effekten och sånt där. Den är lite omtvistad. Det finns lite bevis åt olika håll på huruvida folk liksom reagerar så eller inte. Men det är väl ganska troligt att man vill ju bli bemött med en sorts liksom uppriktighet och ärlighet då från, och saklighet då. Så om myndighets eller auktoritetspersoner ska vi säga ska liksom försöka berätta någonting för mig, så vill jag ju liksom kunna, jag vill kunna förstå varför, och det tror jag, där har vi liksom kärnan på något sätt. Men det där varför, hur man gör det, det är ju väldigt olika för olika grupper, personer, individer och så.
Ja, Magnus, som jag går till dig, tycker du att det finns något särskilt som företag eller andra civilsamhällesorganisationer behöver göra för att bidra till det psykologiska försvaret?
Ja, alltså, som jag inledde med att säga, fria medier är vår psykologiska försvarets bästa vän. Det är liksom ett av våra fundament, att vi har en fria oberoende medier som kan rapportera från olika, om olika händelser på ett bra sätt och ge olika bilder av vad som sker. Så att var och en kan själv bedöma vad är det som händer faktiskt. Civilsamhället tror jag kan vara väldigt viktigt för att nå ut till grupper som kanske har en skeptisk inställning till myndigheter, där det inte finns den här tilliten till att vi som myndigheter faktiskt kommunicerar det som är sant, eller det vi försöker i alla fall det vi menar är riktiga uppgifter, för att det var ju vi har att förhålla oss till som myndigheter. Vi kan inte komma med falska uppgifter. Så att civilsamhället är jätteviktigt för att skapa medvetenhet, kunna bidra med utbildningar, kanske vara en vidareförmedlare av att säga, ett kritiskt tänkande. För det är faktiskt mycket det handlar om, ha ett kritiskt tänkande och en källkritik. Och kunna liksom ta del av olika mediers framställning av samma händelse för att skapa sin egen bild.
Ja, och om jag fortsätter hos dig då, Magnus, med sista punkten. Vad kan vi göra som enskilda medborgare?
Ja, ungefär det jag sa alltså. Skapa, läs på om hur det här fungerar. Lyssna på olika poddar. Ta del av tv-program som visas om desinformation för att förstå hur det fungerar, varför det används, vilka sårbarheter vi har själva så att säga. Vad är våra sårbara punkter i vårt samhälle? Vilka angreppspunkter kommer liksom, en motståndare att använda för att komma åt oss? Vår styrka är ju vårt fria öppna samhälle, men det är också en angreppspunkt naturligtvis, eftersom där kan man komma in. Men som vanligt, klicka inte på allt du ser i mail och liknande. Det är en sån enkel sak.
Det är ett gott råd, det har återkommit flera gånger här i podden. Vad säger du då, Ola? Vad gör vi på individnivå?
Jag har åsikter. Men naturligtvis är det här med kritiskt tänkande och så, det är ju A och O i det här. Men sen finns det liksom, man kan sätta sådana här saker lite mer så här, i en sorts sociologisk kontext. Liksom. Så man, desinformation eller informationsmarknaden sker ju liksom mellan människor, och aktörer kan utnyttja människors liksom tillit till varandra och gruppdynamik för att åstadkomma effekter som annars inte skulle ha skett. Liksom. Och där kan man ju motverka. Jag tänker, dels vi vuxna som har barn, vi kan ju liksom hålla oss ajour lite med hur barnen konsumerar sociala medier till exempel, för att försöka se och fånga upp liksom när någonting börjar gå, när man börjar komma in på lite tvivelaktiga grejer. Och föräldrar vet ju ofta lite bättre. Man kan lära känna sina grannar ordentligt för att skapa en gemenskap. Så om någon börjar få panik, om det liksom när vattnet skulle ta slut, så kan man hjälpa varandra och skapa stöd. Det gäller inte bara liksom information, utan här är ju psykologiskt försvar en del av det civila försvaret och den gemensamma ansträngningen som vi har för att liksom skapa samhörighet i samhället. Liksom. Man kan förkova sig om, som jag sa tidigare, förkova sig om de narrativ som sprids om Sverige på generellt sätt, för de kommer fortsätta spridas i en kris, krissituation. Ryssland har vissa saker som de säger om Sverige och har sagt länge, om att samhället är i förfall och vi har dubbelmoral och sånt här. Man kan försöka hålla koll och hålla kontakt med dem som man redan nu ser kanske faller in lite med så här konspirationsteorier och sånt på sociala medier. För de kommer ju liksom förmodligen då fortsätta med det. Men samtidigt så är ju det ibland grupper som är väldigt, eller personer i alla fall, som kan vara väldigt utsatta socialt. Och de tappar vänner, de tappar sitt sammanhang och glider ännu mer in i de här lite mer destruktiva sammanhangen. Så att hålla ihop med sina medmänniskor tycker jag det är en jätteviktig faktor. Och det kan vi som individer faktiskt anstränga oss åt att göra.
Ja, men det tycker jag ändå var fina slutord för en sån här podd. Det var mycket, mycket bra och matnyttigt, men med de orden så börjar vår tid för dagen att vara ute. Så jag får säga stort tack till er båda, Ola Svenonius, första forskare vid FOI, och Magnus Hjort, avdelningschef vid Myndigheten för psykologiskt försvar. Tack så mycket.
Tack.
Tack.
Tack också till alla er som har lyssnat förstås. Ris och ros, såväl uppbyggliga som destabiliserande kommentarer får ni gärna skicka till e-postadressen ledarsidan@svd.se. Producent, det är som vanligt jag, Jesper Sandström, och jag hoppas på att få låna era öron alldeles snart igen. Ta hand om er och fortsätt ge allt det stöd ni kan till de som bäst behöver det, så hörs vi om ett litet tag. Tack för den här gången.